Vi kan göra så att vi börjar med att läsa den här bibeltexten igen som Mattias läste. Och vi kan ta bara den andra av dina två bilder du hade där, Göran, som innehåller vers 46. Det här är från Apostlagärningarna, som är ju den boken som beskriver den första kyrkans framväxt. Och beskriver väldigt mycket hur kyrkan liksom gick från att vara bara en liten samling med enstaka människor till att snabbt påverka hela det romerska imperiet. Och det kan vara bra att tänka en sån tanke ibland, att vi tänker ju att kyrkan är något som nästan alltid har funnits, och man kan åka till olika städer i många delar av världen och stöta på kyrkor och kristna församlingar och så. Men det är ju inte så, utan någon gång så hade det sin början och någon gång satte det igång. Och det beskrivs i de här texterna precis alldeles i början. Och i vers 46 står det så här: de höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen. Bröt de brödet, höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Och precis i den spänningen mellan templet och hemmet är tanken att den här predikan ska röra sig lite grann. Vi ber en bön. Herre, hjälp oss att ta till oss ditt ord. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Höra vad du vill ha att säga till oss idag. Kom, helige Ande. Amen. Min dotter går på ballett. I ballett så ska man lära sig olika positioner, har jag fått lära mig. Det finns något som kallas för första position, och det finns andra position, och det finns tredje position. Och jag ska inte ge er på och visa er hur de ser ut, för jag kan inte det, ens om jag vet hur de ser ut. För man ska vrida fötterna på olika sätt, och det är inte min starka sida. Men jag tänkte så här när jag satt och förberedde detta. Vilka positioner? Alltså, hur kan vi med vår kropp gestalta vår församlings olika, liksom, de kristna positionerna? Så vad har vi för lägen? Det kanske är en lite långsökt bild, men jag ska ändå göra ett försök. Så jag frågade konfirmanderna här om de trodde det fanns några frivilliga konfirmandgrupper, och de föreslog genast konfirmandledarna. Det var väl generöst av dem. Så vi kan ta bröderna Bank här. Och Rolandsson, välkommen fram. Ni är frivilligt utsedda av era egna konfirmander. Och så tänkte jag att ni skulle få illustrera lite den här predikans innehåll till en början. Och det var ju så att jag skulle säga att det finns tre stycken positioner. Så om ni börjar och ställer er i en liten cirkel, vända utåt. Så, precis, perfekt. Och så kan ni hålla upp armen så här. Förra veckan talade vi om tjänandet som den kristna grundinställningen. Och alla fick låna en liten savett och lite grann: vad gör det för inställning med mig som människa om jag hela tiden är tjänande? Och vi tänker att det här är som man som kristen ofta är. När man är på sin arbetsplats, när man möter människor, när man umgås med sina grannar. Om man lyckas ha en tjänande inställning till dem, så är så oerhört mycket vunnet. Och vi diskuterade många konsekvenser och saker hur det kan få. Så jag skulle säga att det här är, vi skulle kunna kalla detta för den tredje positionen. Vi börjar liksom där. Och sen tänker vi att om ni vänder er mot varandra, så tänker vi alltså att det här, det är den andra positionen. Och det är det som beskrivs i detta, hur människor delar sitt liv, hur man lever i gemenskap, hur man är vänd mot varandra. Och det finns någonting, ett spännande samband i den här texten som vi ska ägna lite uppmärksamhet. Nämligen mellan, det står att de möttes i uppriktig glädje. Mellan uppriktighet och glädje. Och som ni ser här, väldigt fint illustrerat av dessa fantastiska konfirmandledare, så har de ansiktena mot varandra. Och det, där finns en djup hemlighet i själva uppriktigheten, att man faktiskt ser varandra precis sådana som man är. Man försöker inte liksom förställa sig, inte göra på något annat sätt. Sen har vi den första positionen, och den är väldigt viktig. Om ni ställer er på rad och tittar mot de här fina konfirmanderna här, som är exemplariska idag. Så, va? Det här skulle man kunna kalla, det är den första positionen. Och det är så vi alla sitter idag. Det här är den positionen som man har när man firar gudstjänst tillsammans. Därför att man vänder sig, inte till konfirmander, jag är ledsen att säga det. Det är inte ni som är centrum i gudstjänsten. Utan man vänder sig så här, till Gud. Och det gör vi för att vi tror att där finns en djup hemlighet i vad det är att vara människa. Att hitta kontakten, relationen till Gud. Och när vi vänder oss till Gud på det sättet så händer det någonting med oss som är omistligt och ovärderligt i vårt liv. Vi får möjlighet att lovsjunga, att tillbeda Gud. Vi får möjlighet att lyssna på det Gud har att säga. Och jag tror att väldigt mycket av ett liv tillsammans med Gud, av ett kristet liv, det är liksom att hitta växlingen mellan de här tre positionerna. Om vi tar dem snabbt nu. Mellan första positionen, att få rikta sig till Gud och den uppmärksamheten, påminna oss om att vi hör ihop med Gud, vi är kopplade till honom. Andra position, kommer ni ihåg? Strålande. Man vänder sig mot varandra. Man delar saker och ting. Man delar sitt liv. Man bär varandra. Man delar en uppriktig glädje. Och så har vi tredje position. Sjukt bra. Man tjänar världen. Man betjänar varandra. Och där har man liksom sin kallelse i livet och så vidare. Tack så mycket. Ge dem en applåd. Det var liksom lite en sammanfattning av hela predikan och lite de här sakerna. Därför jag tror att det här är väldigt viktigt och jag tror att det är ingen slump att det beskrivs som på något sätt ett slags kärnvärde eller en grundkonstruktion i den här allra första kyrkan som ju hade den här märkvärdiga förmågan. Naturligtvis är det ju inte märkvärdigt om man tänker utifrån Guds perspektiv, men det är märkvärdigt när man tänker på det från ett perspektiv. Hur kunde den här lilla gruppen människor ha så stor effekt och påverkan och så snabbt sprida sig överallt? Och jag tror att mycket av församlingens kraft finns precis i de här rörelserna. Att man, det både finns en gemenskap, men där man kan se varandra, man kan stötta varandra. Men det finns också ett starkt fokus på att det är inte själva slutmålet, utan vi lever för att betjäna andra människor. Vi lever för att kunna tjäna andra människor. Men alltihopa får sin mening, sin tillblivelse i att vi har vår kontakt med Gud. Och jag tror faktiskt att väldigt mycket av kyrkans och församlingens dynamik finns mellan templet och hemmet. Mellan den lilla gemenskapen och den stora gemenskapen. Och jag tror att det finns en kyrka som är så pass stor, för det är ändå, måste man ändå betrakta den här kyrkan om man jämför med andra kyrkor och församlingar. Så är vår utmaning är ju att inte bara vara en stor kyrka. Och med titeln krympkyrkan syftar vi inte på att vi ska försöka bli så få som möjligt när vi firar gudstjänst. Inte det går ut på. Utan den stora gudstjänsten behöver kompletteras på något sätt. Och detta var en självklarhet i den första församlingen. Vi kan läsa en annan bibeltext. Där vi tittar på hur man tänkte kring detta. Ifrån första Korintherbrevet 14 och 26. Där står det så här. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Och den här bibelversen, den används ofta i sammanhang för att berätta om gudstjänsten. Och det tror jag på ett sätt är rätt. Men jag tror att den egentliga huvudsakliga syftet med den här bibeltexten är inte i den första positionen. Därför att redan i den första församlingen så märkte man att de blev ganska många ganska fort. Det stod att väldigt många anslöt sig till dem redan från början. Och det är bara en matematisk omöjlighet att alla faktiskt hade någonting att bidra med. Jag menar, man bidrog genom att vara där. Men jag tror att den här bibelversen ska tolkas i en mening ganska bokstavligt, nämligen att det faktiskt var så att det finns en tanke med att alla ska vara med och bidra på något sätt. Och jag tror att det är styrkan väldigt mycket med en liten grupp. Lite grann som Mattias berättar. Just det här att till skillnad ifrån gudstjänsten så har man möjlighet att alla faktiskt är med och bidrar. Och under mina år har jag varit med i ganska många olika sådana här konstellationer. Och en grupp där man frångår den principen om att alla ska ha någonting att bidra med, alla ska ha någonting att dela med, den förlorar snabbt sin mening och sitt innebörd. Men när man har en sådan grupp där man faktiskt kan göra det, så händer någonting särskilt. bara säga någonting helt kort om gudstjänsten också innan detta. För jag tror att det är liksom lite grann spänningen och skillnaden mellan gudstjänsten och den lilla gruppen. Jag tror ju också att jag har också mött sammanhang där man känner att man har upptäckt den lilla gruppens styrka i så stor utsträckning som man kände liksom att men vi kanske inte behöver ha gudstjänst. Det kanske inte är viktigt det här att vi samlas inför Guds ansikte på det sättet. Och man har mer eller mindre hoppat över det momentet. Och dels så mötte jag faktiskt flera sådana grupper som kom till, när jag jobbade som pastor i Stockholm, som kom till den kyrkan jag jobbade där, som hade varit med i en sådana, i en kyrka eller en församling som bara bestod av små grupper och ingenting annat. Och dels är faran att det finns, flera av dem jag mötte var ganska sårade, för att det blir lätt en grogrund för det man skulle kunna kalla för en maktmänniska eller människa med stort inflytande. Alltså att någon tar väldigt tydligt kontroll över den här gruppen och styr dem. Och flera av dem som jag mötte där hade den erfarenheten. Och det är liksom svårt att säga någonting mot det där. Och är man så här människa, man vill göra rätt, man vill tjäna Gud, man vill visa, så vill man inte hela tiden vara någon som protesterar. Och det kan finnas en fara. Men en kyrka som har både en större samling där det finns en demokratiskt vald styrelse och det finns ett ansvarstagande för varandra gör ju att den typen av, vad ska vi säga, att man kan kapa ett litet sammanhang inte är möjligt. Men den faran kan naturligtvis vara, och det kanske ser ut på olika sätt. Men jag tror att den stora poängen med kyrkan, med den stora gudstjänsten som inte är möjligt någon annanstans, det är ju liksom påminnelsen om Guds storhet och få samlas inför honom. Och för mig har detta blivit väldigt tydligt, tycker jag, i den veckan som har gått. Och jag vill säga något om det. En bön som har blivit viktigare och viktigare för oss är ju den bönen som vi ber. En av de bönerna, vi ber ju flera böner i samband med att vi firar nattvard. Kan vi göra så, Göran, att vi tar fram nattvardsordningen? Och så mot slutet där så ber vi en bön över brödet och vinet. Du kan visa det här mot slutet, så kan jag säga om vi ska gå framåt eller bakåt. Du kan lite framåt. Där. Den här bönen ber vi varje gång som vi firar nattvard tillsammans. Låt snart den dagen komma då du skapar en ny himmel och en ny jord. Där frid, fred och rättfärdighet råder. Och en av gudstjänstens allra viktigaste teman, det är inte bara att vi ser bakåt. Alltså vi läser ju texter som handlar om historien. Vi tänker att Jesus har dött för oss på korset, en historisk händelse som påverkar oss varje dag. Utan en väldigt, väldigt viktig aspekt av gudstjänsten är precis den här bönen. Nämligen att vi också blickar framåt. Att gudstjänsten är som en oerhört viktig påminnelse om att så här som världen ser ut just nu, det är inte det som Gud har tänkt. Utan det finns en annan tanke, nämligen en ny himmel och en ny jord. Där frid, fred och rättfärdighet låter. Alltså det här, och gudstjänsten när den är som bäst, det är liksom en påminnelse och delvis som en återspeglande av detta. Jag vet inte om ni har firat jul någon gång i kyrkan, men har ni gjort det så läser man ju alltid om hedarna kring julen. Hur de firade en liten gudstjänst kring sin eld, och så plötsligt så kom hela himlen och var med och sjöng. Och det liksom öppnade sig. Och det är en bön som vi ofta ber innan gudstjänsten. Att det ska liksom, gudstjänsten ska vara en känsla av att vi här hör ihop med Gud. Att det på något sätt öppnar sig och blir större. Och jag har tänkt på den tanken så många gånger under den här veckan. När man läser om den förfärliga händelsen som hände i Mölndal. På ett boende, att en människa som arbetade där blev skadad. När man läser om andra saker som händer över hela vår jord. När vi hade vår ekumeniska konferens och vi belyste, visserligen hoppfulla men ändå svåra, vi fick dagsaktuella rapporter från Syrien och från Kongo och andra sådana ställen. Alltså, då blir ju den här situationen, ibland kan man känna att det är nästan outhärdligt att leva här. Och man vet inte hur man ska hantera detta. Och då är det så viktigt att påminna sig om att det är ju inte så här det är tänkt att vara. Gud har en annan plan, en annan tanke. Vi är på väg mot ett annat mål. Vi är på väg mot en tid när en ny himmel och en ny jord ska få upprättas. Och jag tänker också att här spelar gudstjänsten en sån viktig roll. Jag har själv känt det och jag har haft ganska många sådana samtal denna veckan. Och människor som har uttryckt sin rädsla över vad händer med vårt land, vad händer med vårt samhälle. Hur liksom de här spänningarna som uppstår på olika platser. Och jag tror att gudstjänsten får bli helt avgörande. Vi får komma hit och påminna oss om att Gud har detta i sin kontroll. Vi är på väg mot en annan plats. Och det här. Och det är någonting som gudstjänsten gör med oss. Och jag tror att det också hjälper oss på det sättet att leva i världen. Och sen får vi återvända i spänningen till den lilla gruppen där man får göra olika saker. Mattias berättade lite kort och beskrev hur de gör i sin grupp när de möts. Och jag skulle vilja med hjälp av några bibelord och några saker vad jag tror kan, vad som är tanken med att mötas på det här sättet i den andra positionen som vi har kallat för. I Jakob kapitel 5, jag har inte tagit med den där Göran så vi kan hoppa över den. 5 och 16 så står det uttryckligen så här. Bekänn era synder för varandra. Alltså i många kristna kyrkor och sammanhang, och det förekommer också i den här kyrkan även om inte det är jättevanligt, så finns ju en idé om att man kan bekänna saker man har gjort fel, alltså en synd, för en pastor eller en präst, och så får man en bön och så känner man att man har lagt av sig den som bara. Men det är en praxis som kyrkan utvecklade efterhand. Och jag tror att den grundläggande tanken, den var nog egentligen att den här typen av sanningssägande i första hand skulle förekomma i den lilla gruppen. Alltså, gör det för varandra. Sen tror jag det finns vissa saker som kanske är bäst att man bara vänder sig till någon som har tystnadsplikt. Och det har ju jag och vi andra, Peter och Johanna, som är pastorer i den här församlingen. Vi har så att säga, om du har berättat något för oss så kan vi inte och får inte föra det vidare. Och det kan vara en väldig tillgång och en väldig styrka. Men väldigt många saker kanske inte är synder på det sättet. Men det är ändå saker som man behöver berätta och bekänna för varandra. Och det finns nog få tillfällen som är så viktiga som de här när man faktiskt vågar säga hur det är. Jag vet inte om det alltid har varit så här eller om det är en frukt av vår tid där vi ägnar oss åt sociala medier och vi lägger ut fina bilder och sådär, va? Så gör man ju naturligtvis ett selektivt val när man gör på det sättet. Alltså man visar upp någon slags bild som man står ut med sig själv. Det är väl lite så det är. Och ibland har det funnits diskussioner om det där, folk som bara fotar sin tvättstuga när det ligger höga liksom, och säger det här är också mitt liv, bara så ni vet, och det kan man göra och sådär. Och det är inte konstigt, jag menar, så har det alltid varit. Min mormor hade fantastiska fotoalbum, hon gjorde 2 varje år, ett på sommaren och ett under resten av året, och hon klistrade in bilderna noggrant och hon skrev små texter, och det var ju ungefär samma sak där. Det var inte bilder på hennes tvättstuga liksom, utan det var ju på semester och roliga saker som hade hänt och folk som hade besökt henne och så. Och jag tror att det där är någonting mänskligt av att de historierna man berättar, det man sparar, det är sånt som har burit, som har varit spännande. Men om vårt liv bara präglas av det, att vi hela tiden finns en skillnad mellan det som vi visar upp och det som vi faktiskt känner och bär inom oss, så blir vi till slut, alltså det som händer så sker är att det blir inget möte. Alltså, utan jag visar upp en bild av mig själv som jag då delar i den här gruppen, och den, det är den bilden som alla möter. Men om den bilden inte stämmer med hur jag är, så uppstår inget möte. Och det som händer när man faktiskt inte vågar bekänna, berätta sanningen, det är att man blir ensam. Och jag tycker att jag möter det ofta. Det kan ha med ålder att göra. Det kan ha med andra saker att göra. Men vi har ibland svårt för de här riktiga mötena. Och vi inser att det tar liksom emot att erkänna hur vi faktiskt mår, hur vi faktiskt har det. Och då är det så lätt och så tacksamt att liksom hålla upp den där grejen. Och jag tror att tanken med en smågrupp, det är att det ska få vara en sån säker plats. Där man får sätta sig ner i sin cirkel som Mattias beskrev lite grann. Och där man faktiskt kan berätta, så här är det. Och jag tror ibland att det kan vara en större utmaning än att bekänna verkliga synder. Det är också en viktig del, för det kan vi få lämna bakom oss. Gud vill betona vår frihet. Men att faktiskt få berätta sanningen om våra liv. Och det där kan se ut på olika sätt. Det kan vara en liten grupp, det kan vara en lite större grupp. Alltså man, det finns många olika varianter, men man måste ha ett sånt sammanhang för att inte ensamheten och den här skillnaden ska äta upp en, när man faktiskt kan säga så här är det i mitt liv. Det finns en annan viktig aspekt som finns en spännande vers i Ordspråksboken 27:17. Den har jag däremot skrivit upp här. Järn ger skärpa åt järn, människa åt människa. På engelska så översätts det här ordspråket som järn ger skärpa åt järn, ger människa åt människa. Hur många är det här som någon gång har gått i scouterna? Bra. Knappt hälften. Är det så fortfarande att man får ha kniv i scouterna? Det får man inte längre, va? Det får man. Bra. För att kunna slipa en kniv så måste du ha ett... Den är gjord av järn och då måste du ha ett annat järn. Och det ska vara lite olika kvalitet på de här stålen för att det ska komma bra överens. Men tanken är att du drar kniven på stålet och så blir den skarpare och så kan du återanvända den. Men det uppstår ju en viss konflikt och en viss friktion här. Och tanken är att också vi människor, när vi vågar visa oss för varandra, när vi vågar närma oss varandra, så kan det också uppstå en viss friktion. Men poängen är att det är precis det som gör oss vassa. Det är det som gör att vi återfår skärpan i livet när vi har blivit trubbiga. Det tror jag är tanken bakom det här. Och jag har själv fått vara med om det. Alltså vi kan ju alla vara utsatta för kritik av olika slag. Det kan vara kritik i ens familj. Om man är förälder så kan man ju få höra det ganska ofta. Att man inte är tillräckligt bra som förälder eller generös eller något annat. Det kan vara i större sammanhang. Tar man på sig ett ledaruppdrag så kan man nästan vara helt säker på att inte alla människor kommer gilla det man gör och så. Och att hantera kritik är en viktig sak. Men och någonting man, som hör till ett normalt mänskligt liv. Och det behöver man öva sig. Men det finns en viktig aspekt av tillrättavisning som är lite grann på ett annat sätt. Och jag har själv fått vara med om det några gånger i livet ganska tydligt. Där någon som jag har levt väldigt nära har tagit mig åt sidan och sagt så här: Gustav, det här sättet som du hanterar den här frågan på, det var inte okej, för att citera en statsminister. Alltså, det sättet som du gjorde detta på, det funkar inte. Du hade lovat att göra någonting och sen gjorde du inte det. Och det har fått stora konsekvenser för andra människor. Alltså, du måste förstå att det är inte ett okej sätt att göra det här på. Och det är extremt stor skillnad att få den typen av kommentar från någon som står en väldigt nära. Och få den typen av kommentar från någon som man vet bryr sig om en. Som man vet uppskattar en. Som man liksom vet ber för en. Men som ändå vågar liksom ta den här skärpningsgrejen. Och för får man kritik från en människa som man inte känner eller som är långt borta, då kan man liksom slå av sig det. Men den typen av sak, då händer det ju någonting med den. Alltså då blir... Det är nästan omöjligt att komma undan. Och dessutom så kommer man ju nästan alltid till någon slags djupare insikt. Och jag tänker att en bra smågrupp, det är ju också en grupp där man vågar ta upp sådana här saker. Det gör man naturligtvis inte varje vecka. Sitter man inte och ger varandra tillrättavisningar eller skärper varandra. Men att några gånger våga ta den här typen av samtal med sina vänner, det gör man ju i kärlek. Man gör ju det för att man bryr sig om varandra. Man gör det som ett tecken. En annan viktig aspekt av livet i en smågrupp, det är ju vägval. När jag förberedde mig för den här predikan så läste jag en pastor som hade ställt frågan till församlingen rakt ut så här. Hur många här i livet känner att man står inför ett viktigt vägval? Alltså man känner att jag behöver liksom fatta ett beslut. Är det så eller så? Och då hade halva församlingen ställt sig upp. Och jag tänker att ibland kan det nog vara så. För vägvalen finns på så många olika områden i livet. Det kan gälla arbete, det kan gälla relationer, det kan gälla vad man ska, ekonomi, vad ska man satsa på, vad ska man göra. Alltså, vi står hela tiden inför den typen av vägval i livet. Och all erfarenhet säger att om vi behåller våra funderingar bara för oss själva så missar man nästan alltid någonting. Jag är med i en grupp som kanske på gränsen kvalar in till smågrupp. Men den skulle kunna göra det. Vi träffas inte så ofta för ingen bor här i Göteborg. Utan vi träffas en dag per termin. Och så möts vi och så avsätter vi en hel dag tillsammans. Och alla får ungefär en timme var att berätta för vad man står i. Lite grann vad man jobbar med. och vilka vägval man har i livet. Och sen så har vi den ordningen att när man har presenterat en utmaning eller ett dilemma man står inför, så får jag som har sagt det vara helt tyst. Och så får de andra säga så här: om jag var i hans situation, då hade jag gjort så här. Om jag hade varit i hans situation, då hade jag tänkt så här. Och det är så otroligt nyttigt att få vara med om det. Så många gånger har jag presenterat saker och folk har sagt saker som har varit totalt ögonöppnade. Jag hade ingen tanke på att det var på det sättet. Alltså jag har inte alls sett frågan utifrån det perspektivet. Och det är liksom som att någon hade tänt lampan. Bong. Ja, men så här är det ju. Jag tror att det är en fantastisk gåva att våga dela sådana saker och se hur ser andra människor på mitt liv? Hur tänker andra på hur det ska vara? En sista sak som jag vill dela med mig av. En uppmaning som finns på många ställen i Bibeln är ju att visa varandra kärlek, visa varandra ömsesidig uppskattning. Paulus skriver ofta det i sina brev och så vidare. Och jag tror att få tillhöra någon form av grupp där man är med och stöder och peppar varandra i livets olika skeden, det är ju fantastiskt. Att veta att man har en svår sak man ska göra eller göra en viktig sak och så får man ett sms där det står: Gustav, lycka till med den här grejen idag, eller Gustav, idag ber vi för dig och så, va. Det är ju en otrolig tillgång att våga ta ett sånt steg. Att konkret visa kärlek och uppskattning på olika sätt. Och att mötas av en handskriven lapp någon gång där man har skrivit, man har fått att göra på det sättet. Och det betyder oerhört mycket, och det kan också betyda väldigt mycket för andra personer. Att konkret och tydligt få uttrycka kärlek, sätta ord på det. I grund och botten så handlar detta, tror jag, om ett val. Vi lever i en värld som är långt ifrån perfekt. En värld som är skadad. Den teologiska bibliska beskrivningen är liksom att det är en konsekvens av syndafallet. Att vi lever i en imperfekt värld. Och frälsningen och försoningen går ut på att världen ska helas. Världen ska bli hel. Men en av de allvarligaste konsekvenserna är ju bristande relationer. Både till Gud och till andra människor. Och därför är det så att för nästan alla av oss så är inte relationer jätteenkelt. Vi är en del av den här världen. Och jag tror att vi väldigt ofta underskattar den ansträngning som faktiskt krävs att ha nära relationer. Vi underskattar hur mycket tid det tar. Vi underskattar den ansträngningen det gör. Men kanske att vi också underskattar den frukten det har. Och när jag tänker på den här, på ett sätt så är ju gudstjänsten tacksam. Man kan komma hit. Man kan vara med här, man committar sig till den här 1,5 timmen varje söndag. Men man committar sig, och det tror jag är helt avgörande. Man ställer in sitt liv, man påminner sig: Gud, du är Gud, du har det stora perspektivet. Jag får tillhöra dig, jag får vara ditt barn. Du har den här komplicerade världen i din hand. Du ger mig tro och hopp för den här världen. Så va? Men den lilla gruppen kräver ju ett större steg. Den kräver ju en form av commitment, en form av överlåtelse, en form av steg, en slags investering. Och jag tror att den enkla frågan, den här predikan, den här undervisningen från Bibeln ställer, det är vi beredda att ta det steget? Är vi beredda att faktiskt våga oss in i detta? Vi ber om det. Herre, du ser alla oss som finns här inne. Du vet vad vi kämpar med, vad vi längtar efter. Och du vet att vi alla till och från känner oss mer eller mindre ensamma. Vi mer eller mindre längtar efter ärlig, uppriktig glädje. Herre, hjälp oss att vara modiga, att våga relation. Hjälp oss att våga ta det steget mot varandra. Kom, helige Ande, och ge den kraften vi behöver för att våga det. Amen.